Which is there, the teaser exists.
Ja, det säger John Bardin, reporter Joakim Silverdahl. Den svenska författaren Mats Strandbergs skräckroman Färjan är en av flera böcker som ryska bokhandlare beordrats att citat skicka tillbaka eller förstöra. Orsaken är att böckerna inte följer ryska lagar. Listan från en rysk bokdistributör innehåller totalt 37 boktitlar och skickades ut tidigare i veckan, rapporterar Dagens Nyheter. Även Pulitzerprisvinnaren Geoffrey Eugenides, filosofen Slavoj Žižek och brittiska Bridget Collins finns på listan. Mats Strandberg säger till DN att han inte kände till att hans bok fanns på listan. Och en rysk förlagschef säger till BBC att listan troligen är kopplad till den ryska anti-HBTQ-lagen. Ja, och det var sist i Kulturnytt. Fler kulturnyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio Play och på vår sajt.
Två personer har gripits efter att polisen avslöjat en mordplan mot rapparen Yasin, uppger Aftonbladet. Planen ska ha varit kopplad till Yasins spelning ikväll på Brännbollsyran i Umeå. Enligt Aftonbladet kom polisen mordplanen på spåret genom en beslagtagen telefon där ett grovt brott ska ha planerats mot artisten. Yasin är en av Sveriges mest kontroversiella men också mest inflytelserika rappare. Han har tidigare dömts till fängelse för förberedelse till människorov och för grovt vapenbrott. Nu till Pakistan där kvinnorättskämpar anser att de vunnit en seger. Presidenten har idag skrivit under en lag som förbjuder barnäktenskap.
Efter mycket debatt och opposition från religiösa krafter har en ny lag slagit fast att minimiåldern för äktenskap i Pakistan är 18 år för både mannen och kvinnan. Den som bryter mot lagen riskerar att dömas till minst ett års fängelse och böter. En strängare straff riskerar den man som är över 18 och som gifter sig med en minderårig flicka. För kvinnorättsförkämpar är detta en stor seger. En av de politiker som argumenterat för den i parlamentet säger till lokala medier att detta inte bara handlar om lagstiftning utan om att försäkra sig om alla flickors rätt till utbildning, hälsa och ett värdigt liv. Naila Salim, Sydasien korrespondent.
Brittiska BBC ska betala drygt 1 miljon kronor i skadestånd till den tidigare ledaren för det nordirländska partiet Sinn Féin, Gary Adams, för grovt förtal. BBC publicerade 2016 en dokumentär som gjorde gällande att Gary Adams skulle ha godkänt ett mord, men Adams stämde BBC och nu har den brittiska högsta domstolen gett honom rätt. Gary Adams ledde partiet Sinn Féin som kopplas till IRA mellan 1983 och 2018. Ekot Karina Segura Morberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Studio 1, fredag.
Magdalena Andersson vill se tuffare tag och en ny maffialag i kampen mot gängkriminaliteten.
Israel ska ha sagt ja till USAs nya förslag om vapenvila. Hamas däremot funderar fortfarande. Hör vår korrespondent om senaste läget i konflikten.
Och så extremt jämnt mellan presidentkandidaterna i Polen i det som beskrivs som ett ödesval för landet.
I kväll spelar kontroversiella rapparen Yasin på Brännbollsyran i Umeå. Enligt uppgift avvärjde polisen mordplaner på artisten inför konserten och två personer ska ha gripits.
Och så ska vi till Harvard-universitetet i Cambridge. Där protesterar både lärare och elever mot Trumps attacker mot universitetet.
Studio 1 med Kjärn Jomma och Susanne Westergren i studion.
Och vi börjar med ett nytt förslag på vapenvila i Gaza som USAs Mellanöstern sändebud Steve Witkoff lagt fram till Israel och Hamas.
Israel ska ha ställt sig bakom förslaget enligt Vita huset. Hamas har inte kommit med något officiellt ställningstagande, men enligt uppgifter i internationell press tycker Hamas att förslaget är otillräckligt.
Och med oss nu Johan Mattias Sommarström, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hallå!
Hallå där!
Ja, vad kan du berätta om det här förslaget från USA? Vad handlar det om?
Ja, det är ett amerikanskt förslag. Som ni sa, Steve Witkoff är det som ska ha förhandlat fram det. Och det är USA, Egypten och Qatar som står som garanter för att det skulle efterlevas om nu de båda parterna sätter sina signaturer under det. Det handlar om 60 dagars vapenvila. 10 stycken ur gisslan som är vid liv ska släppas samt 18 kvarlevor. Mot att 125 livstidsdömda palestinier i israeliska fängelser släppts och ungefär 1100 palestinier som förts bort av militär under Gaza-kriget ska också släppas. Dessutom innehåller det här förslaget mer förnödenheter som ska tillhandahållas av både FN och Röda halvmånen och tillbakadraganden av israelisk militär från vissa områden i Gazaremsan.
Det har ju varit många förslag fram och tillbaka, delegation fram och tillbaka till Qatar. Vad skiljer sig det här från det andra?
Egentligen skiljer det sig inte så mycket om man läser texten, förutom att det handlar fortfarande inte om samtliga levande i gisslan som ska släppas. Nu talar man om 10. Det sägs enligt uppgift att omkring 20 fortfarande ska vara vid liv. Det som väl möjligen har förändrats sedan man talat om vapenvila senast är ju att omvärldens press mot Israel, eller framförallt Israels krigföring i Gaza, har hårdnat rätt markant.
Mm. Hur stor är pressen på Hamas att acceptera det här förslaget? Hamas har ju inte tagit officiellt ställning ännu.
Ja, det är klart att det är en hård press på både Israel och Hamas. Den finns ju, och vi vet att till exempel så ska Turkiets utrikesminister Hakan Fidan tala med representanter för Hamas om just det här senaste förslaget. Och det tycks som att han ska försöka övertyga Hamas om att gå med på det. Ni var ju inne på det i början här också. Det finns uppgifter om att Hamas ställer sig lite kallsinnigt till just det här förslaget.
Mm. Ett nej från Hamas, hur skulle det påverka situationen och synen på kriget?
Jag vet inte om det skulle förändra synen så mycket, med tanke på att de här båda parterna har varit stora pinnar i hjulen för tidigare fredsförsök eller åtminstone vapenvileförsök. Däremot så skulle det ju fortsätta förändra situationen för de civila i Gaza, som ju genomlever just nu ett slags helvete på jorden, klämda mellan israeliska bomber och ett ursinnigt krig och ett Hamas som inte heller tycks ägna mycket resurser och ansträngningar för att hålla befolkningen säker.
Du har ju varit i kontakt med Gaza igår kväll. Vad säger man därifrån?
Ja, det utbröt faktiskt lite jubel först när de här första uppgifterna kom om att det kanske kunde vara en vapenvila på gång, men jublet la sig rätt snabbt, och människor som jag talar med säger att de är luttrade. Så många gånger har vi sett hoppet torna upp över oss bara för att få det krossat till små gruskorn igen. Så att många som jag, eller alla som jag har talat med, säger snarare tvärtom, att vi vågar inte hoppas längre. Och om det misslyckas, eller om det blir en vapenvila och kriget återigen tar fart, så blir det ju alltid värre än vad det har varit tidigare.
Men finns det ändå något som talar för att det skulle vara något hopp i det här nya nu?
Om man tittar på vad Hamas vill till exempel, så vill ju de se ett förbindande att avsluta kriget, inte bara 60 eller möjligen då 70 dagars vapenvila som man talar om här. De vill också se ett större tillbakadragande av israeliska styrkor och fler och större hjälpsändningar. Så att det tycks ändå som att parterna står lite för långt ifrån varandra igen.
Mm. Och samtidigt är det så att Israels säkerhetsminister från ytterhögen då säger att det är dags för Israel att gå in i Gaza med full kraft. Hur tas det emot?
Ja, men det här är ju också intressant, för att de jakanden vi fått från Israel vad gäller den här vapenvilan har vi ju fått från Vita huset och från medieuppgifter. Till exempel så ska Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ha sagt till anhöriga till gisslan att Israel är beredd att säga ja till det här. Men det pågår ju samtidigt interna diskussioner i den israeliska regeringen där vi vet att Itamar Ben-Gvir, som du talade om här, och Bezalel Smotrich, finansministern, som också är väldigt hökiga i Gaza-frågan, och Smotrich har ju till och med sagt att han vill se hela Gaza raserat. Så att den kampen i den israeliska regeringen pågår ju också samtidigt, som kan försvåra för ett officiellt israeliskt ja.
Vi lär få hålla ögonen på regionen fortsatt. Tack för det här, Johan Mattias Sommarström, radions internationella korrespondent. Och i vår nästa timme, cirka 5:10, så sänder vi ett reportage inifrån Israel om hur israelerna ser på det som händer med kriget, gisslan och så situationen i Gaza.
Så nu, när vi står på tröskeln till en ny tid, en tid som kommer präglas av osäkerhet och spänningar, ja, då behöver svenska folket ett ledarskap som förmår att navigera i den här nya tiden. En regering som har en bergfast riktning, som riktar all sin kraft för att stå upp för det Sverige vi älskar.
Det här var partiledaren Magdalena Andersson som höll tal till Socialdemokraterna på kongressen i Göteborg idag.
Ja, och i sitt tal så tog hon bland annat upp försvar och säkerhet, välfärd, gängbrottslighet och rasism.
Och så här reagerade några av de socialdemokrater som var på S-kongressen på dagens tal.
Jag tycker det är fantastiskt att få tillhöra ett parti som både orkar stå för att allting inte är perfekt i samhället, men att vi också har lösningarna och att det finns en framtid som vi vill ta oss an.
Vad skulle du säga är de viktigaste lösningarna som ni har kommit fram till nu då?
Nej, men vi är inne i 2 dagars kongress nu, men det är såklart att arbetet som vi har haft med att ta fram det nya partiprogrammet som innehåller både stram migrationspolitik men också många andra områden. Karensdagen som beslutades igår är en stor reform som kommer betyda väldigt mycket för många människor där ute. Det är bara några, det är så mycket som händer hela tiden.
För det är väldigt viktigt allt vad hon nämnde. Va? Jag är inte född i Sverige, jag kom 65 till Sverige och det var helt annan Sverige. Jag skulle gärna vilja att bli någorlunda som det har varit en gång. Trygghet, att människorna ska lita på varandra och respektera varandra. Lära sig svenska, för det är väldigt viktigt. Utan språken så man kan inte liksom komma någonstans.
Jag väntar fortfarande på att Magdalena ska säga något om miljön.
Tycker du att hon har pratat för lite om klimatet?
Ja, det tycker vi alla. Man borde förena frågan om klimatet med militariseringen av samhället. Hur mycket koldioxid släpper inte flygplan ut och onödiga manövrar och liknande. Och då, om man får då en bra budget med det så får man ju minska jättemycket annat.
Ja, det var Gösta Bågenholm och tidigare så hörde vi Kristina Edlund och Dragan Dobromirovic. Förlåt. Och de intervjuades av Emilia Aro, reporter på Ekot.
Och med oss direkt från kongressen i Göteborg är vår politiska kommentator Helena Gissén. Vad stack ut i dagens tal, Helena?
Ja, men det var nog att hon framstod mer som en statsministerkandidat än som en partiledare på kongress eller oppositionsledare. Det här talet var nästan fritt från de sedvanliga angreppen på Tidöpartierna och på regeringen. Och de som fanns var ganska inlindade eller lågmälda. Och hon stod där lite som en landsmoder i vit skjorta och svart dräkt och talade då om en ny världsordning, om krig och oförutsägbarhet och vikten av att rusta upp och försvara Sverige och så vidare. Och sa att det här kommer att kräva prioriteringar och uppoffringar av medborgarna. Och det var tydligt att hon menade att hon är den som borde leda landet i detta.
Mm. Hur lyckades hon med det, tycker du, att gå från oppositionsledare till statsministerkandidat?
Ja, men det var i alla fall ett tal som togs väl emot av ombuden här, de flesta i alla fall som vi hörde. Hon har ju starkt förtroende i sitt parti, men sen finns det ju en fara i att återigen hänga upp förhoppningarna allt för mycket på hennes axlar. Det där var ju strategin i valet 2022, att lansera Andersson som någon slags presidentkandidat. Det var hennes ledarskap då som skulle fixa valsegern, men det där räckte inte, och därför har man ju nu politik utvecklat för att ha reformer att gå till val på. Men idag fick man en känsla av att det blir lite grann av den här personkulten igen då, lite tillspetsat uttryckt.
Mm, hon talade ju också om just tuffare tag mot gängen, maffialagar. Hur stor är den här frågan om kriminaliteten nu då i partiet?
Ja, där hade Andersson en passus i sitt tal där hon bad åhörarna lyssna noga, för hon hade något viktigt att säga. Hon sa, vi här inne, hela partiet, hela Sverige måste vara redo att pröva nya saker för att bekämpa gängkriminaliteten, och business as usual vore ett svek mot våra barn och unga. Och det är ju hårdare tag som gäller för Socialdemokraterna då, men det saknas inte intern kritik mot den här nya linjen som vissa anser är för hård. Nu har det här ämnet inte varit uppe ännu, utan det är fortfarande kvar för behandling. Så att vi får väl se hur mycket debatt det blir. Sen kan jag nämna där som parentes att jag frågade henne efter talet vad hon tycker. Tycker hon att kommuner bör sponsra musikfestivaler som bjuder in gängkriminella rappare? Det är ju någonting ni ska ta upp här i programmet. Sant. Det är en aktuell debatt just nu. Det hade hon ingen åsikt om.
Okej, vi får höra längre fram. Men det här med intern kritik, vad går den ut på, de tuffare tagen?
Ja, det är bland annat partidistriktet i Skåne som är kritiska då till att man går för hårt fram och att man betonar förebyggande insatser allt för lite. Det är helt enkelt för tuffa tag, och det har det ju verkligen varit. Nu har man en ny rättspolitisk talesperson, Teresa Carvalho, som har gått fram med utspel av typen göra hela södra Stockholm till en visitationszon och så vidare. Och där har inte fallit helt väl ut i hela partiet i alla fall. Även om jag tror att det finns ett starkt stöd och att Andersson själv verkligen är noga med att stå för den här linjen.
Helena, det kommer kritik från Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer skriver i Expressen att Socialdemokraternas tal om hårdare tag saknar trovärdighet och att de har varit emot lagförslag om skärpta åtgärder och att deras politik ändå kommer att bli soft on crime.
Ja, Tidöpartierna de påminner då om att Socialdemokraterna har tvekat tidigare kring sådant som visitationszoner, till exempel anonyma vittnen eller att dra in medborgarskap för gängkriminella och så vidare, och att partivänstern ogillar den här tuffare linjen. Men framförallt så menar väl regeringen då, Tidöpartierna, att det blir svårt för Socialdemokraterna att vara tuffa i sällskap med de andra rödgröna partierna som inte alls prioriterar lag och ordning på samma sätt som Socialdemokraterna gör nu då.
Ja, det är just det här med laget. Hon ska ju formera sitt lag nu, Magdalena Andersson. Vad händer där?
Så lite som möjligt från Anderssons sida, måste man säga. Vänsterpartiet håller ju regeringsskola för sina förtroendevalda för att förbereda regeringsmedverkan som ju de kräver. Men Andersson, hon säger pass när hon får frågor om vilka hon vill regera med. Hon är öppen för alla utom Sverigedemokraterna, säger hon bara. Och får jag gissa så lär hon nog säga det så länge som möjligt, kanske till och med till eftervalet faktiskt.
Varför då?
Ja, för att inte skrämma väljare med partier som många ogillar, utan helt enkelt hålla den frågan öppen så länge som det bara är möjligt.
Mm. Helena, vilka andra frågor kan bli besvärliga för partiet i ett framtida samarbete med andra partier?
Ja, det är ju så här att just Miljöpartiet och Vänsterpartiet, där kommer det bli svårt i förhandlingar som gäller till exempel kriminalpolitiken, men också migrationspolitiken, där de ju står för en helt annan linje, betydligt mer generös än den som är Socialdemokraternas just nu då. Och vad gäller centerledaren Anna-Karin Hatt, så säger hon att vinster i friskolesektorn är viktiga för valfriheten. Hon vill ju inte heller höja skatter och så vidare, så att det blir ju inga enkla förhandlingar med Centerpartiet heller, om det nu skulle bli aktuellt efter valet, om det blir en rödgrön seger.
Det säger alltså Helena Gissén, Ekots politikkommentator, direkt från Socialdemokraternas kongress i Göteborg.
Det här är Studio 1 i P1, producent idag Peter Ljunggren, sändningskoordinator Veronica Mitrevska och tekniker Nicky Pryke.
Hormonspiraler ska det handla om nu. Det har blivit ett allt vanligare preventivmedel bland unga kvinnor.
För de allra flesta är själva insättningen inte särskilt smärtsam, men för vissa kan det göra riktigt ont. Och det är den bilden som sprids på sociala medier.
Och svenska forskare, de har nu hittat en ny bedövningsmetod som har effekt och som man hoppas kan minska rädslan för att sätta in en spiral.
Det gjorde bara fruktansvärt ont. Först för de in för att ta tag i livmodertappen. Och det kommer ihåg att det... Nej, alltså jag kan inte beskriva den smärtan. Får rysningar verkligen när jag tänker på det. För att det var som en ilning gick exakt genom hela kroppen.
Elsa Wolters började vrida på sig och tårarna rann. Hon var 18 år gammal och bara att vara på ungdomsmottagningen var nytt. Än mer att sitta i en gynstol med instrument inne i kroppen. Barnmorskan, betonar hon, var underbar. Men minnena, de kantas av smärtan.
En sjukt obehaglig smärta. Det är så konstig smärta som man har inne i kroppen. Det är smärta man oftast, eller inte i alla fall, inte är van vid.
Vissa får extremt ont när en hormonspiral ska sättas in i livmodern, precis som Elsa Wolters. Men de allra flesta, visar forskningen, kan stå ut med smärtan. Den beskrivs som intensiv men kortvarig och följs ofta av en mensliknande värk som går över efter ett tag. Oftast erbjuds idag ingen effektiv smärtlindring på mottagningarna. Det är ibuprofen och paracetamol, eventuellt lite bedövningsspray på livmoderhalstappen. För Elsa Wolters blev det dags att byta ut spiralen redan ett år senare. Den hade hamnat snett och när hon hörde det, då bröt hon ihop framför gynekologen. Inte en gång till, tänkte hon.
Hon försökte lugna mig och sa att det finns andra alternativ. Och då sa hon att man kan faktiskt bli sövd om det är så. Eller så kan man också få ha lustgas. Och då kände jag så här, ja tack. Och då kändes det lite bättre. Men jag var sjukt nervös.
Hon säger att hon trots allt ville ge hormonspiralen en andra chans.
Ja, men min mamma är barnmorska så att jag är väl väldigt influerad och tänker väl... Typ vissa mina kompisar kan ju vara så här, hormoner och preventivmedel, det är skitläskigt och det är bara dåligt och negativa allt dåligt. Medan jag har alltid haft en väldigt positiv bild att det här är ju, ja, men som min mamma, det är revolutionerande för kvinnor.
Så här har vi då vår kondomeria, så vi har olika kondomer.
Torun Wolters, Elsas mamma, stannar till vid ett skåp inne på ungdomsmottagningen i Solna, norr om Stockholm. Hon hasar med tofflorna genom korridorerna.
Och så här ser ju vår, här är vi barnmorskerummen och där borta sitter ju kuratorerna.
I 25 år har hon varit barnmorska och hon säger att många tjejer med hormonspiral är nöjda. Forskning på området bekräftar också det. Det skyddar bra, har oftast få biverkningar och man kan slippa både mens och mensvärk. Spiralerna har blivit allt mer populära i Sverige. De senaste 15 åren har antalet patienter med hormonspiral eller p-stav, som Socialstyrelsens databas klumpar ihop, nästan fördubblats från ungefär 67 000 år 2009 till cirka 121 000 i fjol.
En del har ju hört mycket gott om spiralen och kommer ju hit med en positiv förväntan. Men rätt många har ju hört också skräckhistorier om hur det är att sätta in en spiral, vad ont det gör. Och hur, så man kan ibland också ha rätt kluven inställning. Man vet om att det kanske kommer vara bra, men man kan vara rädd för insättningen.
Hur många är det som är nervösa, rädda för insättningen?
Nästan alla. Jag skulle säga att nästan alla kommer hit och är rätt rejält nervösa. Så är det.
That was literally the worst thing I've ever dealt with. Like I'm like traumatized.
På TikTok och Instagram har en trend fått spin där unga tjejer, framförallt i USA, filmar sina reaktioner när en hormonspiral sätts in. De gråter och kvider. En amerikansk forskningsstudie från 2023 undersökte de 100 mest populära klippen. Nästan alla, 97 stycken, var likt dessa skräckupplevelser. Och barnmorskan Torun Wolters i Solna säger att bilden som sprids online är onyanserad och att det påverkar unga tjejer.
Smärtupplevelser blir ju värre om man är rädd. Är man rädd och stressad, då skattar man högre smärta än om man är lugn, avslappnad, kroppen får vara i vila. Så att det finns det ju mängder med forskning kring.
Så här ser den ut. Så den är ju väldigt tunn och liksom böjlig. Jag kan ta ut den ur förpackningen så ska du få se här.
Den är genomskinlig och ungefär 15 cm lång. Slangen som Helena Kopp-Kallner plockar fram.
Så fäster man sprutan här då.
Vi är på Danderyds sjukhus där hon jobbar som överläkare i gynekologi och obstetrik. Men hon forskar också på Karolinska institutet.
Här kan vi sitta.
Den lilla slangen, eller katetern som det är, har använts i en av Helena Kopp-Kallners senaste studier som testar en ny smärtlindring vid insättning av hormonspiraler. Problemet idag, säger hon, är att den smärtlindring som finns kan göra ondare att få än att sätta in själva spiralen. Vilket hon tänkte borde gå att undvika.
Med en mycket, mycket tunn liten plastslang sprutar in lokalbedövning in i livmodern. Så sprutar vi väldigt, väldigt långsamt bara med syfte då att bedöva livmodern och inre modermunnen när vätskan rinner ut.
150 unga kvinnor lottades så att hälften fick lokalbedövningen, hälften vanlig saltlösning. Varken patienten, barnmorskan eller forskarna visste vem som fick vad förrän efter experimentet. Slutsatsen. En större andel av tjejerna som fick bedövning tyckte att smärtan var tolerabel än de som fick placebo.
Ja, men resultatet är ju jättefint tycker vi. Och det visar ju då att den här metoden faktiskt minskar smärta vid spiralinsättning. Vi tycker att vi är de första som har liksom verkligen tagit fram en metod som är just tolerabel. Det vill säga att kvinnorna tycker att den är helt okej att få. Och samtidigt så faktiskt minskar vi smärtan.
I den här studien testade forskarna en lite större hormonspiral. I en annan, mer omfattande, tittar de på fler mindre spiraler. Den granskas just nu för publicering, men Helena Kopp-Kallner kan säga att även den visar fina resultat. Men än saknas en metod som gör insättningen helt smärtfri. Så det krävs mer forskning, säger hon.
Varför ska kvinnor ha så himla ont hela tiden? Vi ska ha mensvärk och det ska ju ont att sätta spiral, det ska göra ont att föda barn. Jag tycker vi måste sträva efter att minska smärta. Jag tycker det är självklart.
Torun Wolters och hennes kollegor på Umeå i Solna deltog i studien och har därför testat smärtlindringsmetoden på några ungdomar. Den var enkel, säger de. Och de hoppas att effektiv smärtlindring som den här skulle göra att fler vågar sätta in en spiral.
Och förhoppningsvis mindre rädsla inför det. För jag tycker synd, många har ju varit enormt skräckslagna inför det här på ett sätt som kanske inte motsvarar hur det är. Så att, ja, hoppas att fler ska våga ha spiral och få bra upplevelse av spiralinsättningarna.
Och reporter här var Sara Nuder.
Och nu om FN som fyller 80 år i år men har större problem än på länge.
Man lyckas inte enas kring allvarliga konflikter såsom Ukraina och Gaza och bidra till fred och säkerhet.
Och säkerhetsrådets permanenta medlemmar, särskilt Ryssland och USA, anklagas nu för att missbruka sin vetorätt. Och höjs röster gör det för att organisationen kanske spelat ut sin roll. Och här i studion så finns Jan Eliasson, före detta vice generalsekreterare i just FN och med många år som diplomat och medlare i krig. Lågkonjunktur för diplomati och för försoning, menar du. Varför då?
Ja, det som hänt är att vi har drabbats av stort missmod och stor misstro i världen mellan stater. Och det har utmynnat i konflikter som blivit blodiga krig. Och där sitter vi nu. Så att det gäller att på något sätt minska klyftan mellan världen som är och världen som den borde vara. Och det är FN som står för världen som den borde vara.
Om man då tittar på FN och säkerhetsrådet, varför har man inte lyckats bättre med att förhindra till exempel krigsbrott eller verka för just det här som världen borde vara?
Ja, jag erkänner att FN borde göra mer förebyggande. Man ska ju känna vibrationerna i marken och då agera. Men vi har inte lärt oss det ännu. Och sen är den här misstron så stor att man inte vågar komma med initiativ där man ger efter något. Man har egna intressen i konflikter och de är allt för laddade för att allierade ska bli irriterade om man lämnar deras positioner. Så att det har blivit en fastlåsning. Så att krisen som FN befinner sig i, den handlar väldigt mycket om att få säkerhetsrådet att fungera. Och när det inte fungerar, det finns andra metoder att stärka FN. Och det finns det.
Men det handlar ju väldigt mycket om vetorätten som de här fem fasta kan använda sig av. Men nu verkar tänka mer på egna intressen än världens och säkerhetens.
Ja, det är en grundläggande fel. De har fått denna rättighet att värna om internationell fred och säkerhet, och de ser egna intressen framför de internationella, även om ofta de sammanfaller.
Jan, Gaza och Ukraina har ju varit fokus länge. Finns det andra pågående konflikter där FN står handlingsförlamat?
Ja, den som jag tycker är mest stötande och upprörande, det är Sudan. Det är gått bortglömt mer eller mindre. Ja, det är miljontals människor som lider. Det är nöd och svält som vi ser från de humanitära organisationernas sida. Det är flykt över gränsen, det är flykt med in i landet. Och där står säkerhetsrådet. De har inga egentliga nationella intressen att bevaka. Någon av de här fem som Sharon nämnde här. Men ändå så har de inte kommit till skott och skapa en resolution som kunde ge stöd till fredsträvarna. Så det är ganska frustrerande det som händer.
Och vad är egentligen då huvudanledningen, menar du, till att de inte har kommit till skott där och inte ens har några andra
misstro och sen en tendens som vi ska vara medvetna om pågår just nu, och det är att de stora makterna, jag låt mig tala klartext, USA, Ryssland och Kina börjar tänka mer och mer i termer av intressesfärer där de själva bestämmer reglerna och vill dra gränser och så vidare. Och där de inte vill använda den internationella mekanismen som FN innebär.
Vi har en till gäst med oss här i studion. Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige, FNs barnfond. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Ja, du hör ju här Jan Eliasson beskriva hur paralyserad FN är eller inte fungerar säkerhetsrådet, och samtidigt så ökar ju de humanitära behoven i världen. Hur märks det i din organisation på marken?
Ja, tyvärr märks det ju av det faktum att ett av sex barn idag i världen lever i eller på flyktkonflikter. Och det märks ju om vi tar Gaza direkt att barn och unga dör nu. För att de är helt beroende av att det kommer in rent vatten, näring, medicin utifrån. Så konsekvenserna är död och en enorm sorg.
Vad tänker du att du skulle vilja se? Alltså på vilket sätt kan säkerhetsrådet och FN förändras så att hjälpen kommer in fortare och att till exempel barnen blir hjälpta?
Jag skulle verkligen vilja att FN går tillbaka till grundprincipen och att de stater, inklusive Sverige, som är FN, tar ett ansvar, visar ledarskap och mod och både står upp för rättsstaten, för konventionerna, men också möter upp de finansiella utmaningarna som vi ser i världen idag. Vi har inte tillräckligt med resurser för att investera i barn och ungas överlevnad och utveckling.
Men menar du att resurserna och att folk står upp för det här skulle påverka till exempel säkerhetsrådets förlamning eller egenintressen?
Säkerhetsrådets medlemmar, inklusive USA, som är ett land som har så radikalt dragit ner på biståndet, men är inte det enda. Det får ju direkta konsekvenser på barns överlevnad och på UNICEFs arbete i fält just nu.
Mm. Jan Eliasson, vad kan få säkerhetsrådet att ändå sluta hota om veto och lägga in veto för att, så att säga, gynna sig själva? Att reformera har man ju försökt sedan 1992. Vad talar för att det skulle fungera nu?
Ja, det kanske inte är så mycket. Som sagt, de här konflikterna pågår ju och vi ser väldigt svåra ut att lösa Ukraina och Gaza framförallt. Men vad man måste se på då, det är att generalförsamlingen med sina 192 medlemmar kanske ska höja sin röst kraftigt. Jag själv var ordförande där och kände trycket när säkerhetsrådet inte levererade. Mm. Så att det har hänt att, om man tittar historiskt, Koreakriget avslutades, eller rätt sagt FN-sanktion sattes in av generalförsamlingen. Och sen finns det initiativkraft också hos generalsekreteraren och som också kan användas. Men sen ska man också komma ihåg att det inte bara fredsarbete som FN gör. Det är utvecklingsarbete och det är framförallt försvar av mänskliga rättigheter och folkrätten. Om vi inte ökar respekten för folkrätten, då får vi ett problem på hela fronten. Inklusive den humanitära rätten som Pernilla är inne på.
Pernilla Baralt, generalförsamlingen kanske skulle steppa in mer. Skulle det hjälpa mot säkerhetsrådet som ändå har vetorätt?
Det tror jag absolut. Och generalförsamlingen samlades ju i september i New York förra året i någonting som vi kallade Summit of the Future, där också regeringarna deltog. Det finns alltså 56 action points på hur man ska skapa bättre beslutsprocesser globalt. Det gäller att gå från ord till handling.
Vad krävs för det?
Det krävs att länderna som utgör FN, som Dag Hammarskjöld sa, det är inte någon abstrakt tavla någonstans. Det är vi här, tar initiativ och visar mod och ledarskap.
Mm. Jan Eliasson, det finns ju de som menar att FN helt enkelt börjar spela ut sin roll. Finns det andra alternativ?
Nej, men det kommer inte kunna spela ut sin roll därför att FN står för de här grundläggande principerna som vi fastlade eller som våra företrädare fastlade efter andra världskriget. Om fredsarbete, om utveckling, om mänskliga rättigheter och att allting ska drivas framåt på ett integrerat sätt. Det är de principerna, de får vi aldrig tappa som riktning, som arbetsmetod för oss. Och därför tror jag att det kommer uppstå sådana här tendenser i riktning intressesfärer och det skapas olika organ för att kompensera för FN eller förändra för FN. Men idén går inte att ta bort. Den finns där för gott.
Pernilla, hur ser du på den frågan om FN har spelat ut sin roll?
Jag tycker att det är fundamentalt att vi vuxna och världens ledare skapar hopp för barn och unga nu. Det är 2,1 miljarder människor under 18 år. Det är vårt ansvar att visa på en väg framåt. FN måste reformera sig, bli mer representativt, bli mer effektivt. Vi måste kunna utkräva ansvar. Och ett viktigt steg på vägen är faktiskt att ta in barn och ungas röster mer i alla beslut.
Nu pratar ju vi med två FN som gillar FN jättemycket och har arbetat länge för FN. Men Jan Eliasson ändå, finns det något som du ser framför dig som ändå ger dig lite hopp?
Ja, det finns hopp i det som du sa, Pernilla, nämligen unga människor. Unga människor som man ska lära sig att arbeta inte bara för utan också med. Dra in unga. När jag går ut till skolorna ibland här så kommer jag hem föryngrad. Jag måste säga. Och dessutom naturligtvis i denna miljö med tre kvinnor i studion. Kvinnor som ännu inte är fullt emanciperade. Det är en positiv kraft som kommer att finnas där och växa i styrka. Och sen får man helt enkelt aldrig få ge upp. Det är ovärdigt att ge upp, sa en gång Alva Myrdal.
Det sa Jan Eliasson, för detta vice generalsekreterare i FN, och tack också Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige.
Tack.
I helgen går den årliga populärkulturmässan Comic Con av stapeln på Kistamässan i Stockholm.
Ja, det gör den. Eventet samlar tiotusentals film-, tv- och serietidningsälskare från hela Norden. Och särskild gäst i år är bland annat skådespelaren Ewan McGregor, som ju spelar Obi-Wan Kenobi i Star Wars-filmerna.
På plats på Kistamässan nu, Marcus Elverbrandt, Studio 1s reporter. Hallå Marcus.
Hallå, hallå.
Har du sett Obi-Wan Kenobi än?
Nej, jag har inte sett Obi-Wan Kenobi. Inte Gandalf eller Catwoman heller för den delen. De kommer ju först imorgon, alla då tiotusentals besökare. Cosplay-fantaster som väntas här på mässan i Kista. Där förberedelserna pågår för fullt. Det är 90 montrar från olika fantasy- och sci-fi-världar som ska monteras upp. Det är scener som ska upp, där det ska ske någon slags K-pop-dance-föreställning. Det är en food court som ska upp. Så, ja, full rulle här, Christian Kullman, projektledare för Comic Con. Hur går tankarna så här dagen innan?
Ja, men jag känner mig rätt lugn faktiskt. Vi har förberett för det här ända sedan i vintras då vi hade vårt senaste Comic Con. Så att jag känner mig ganska lugn, men ja, det är en hel del att göra fortfarande innan vi kan öppna dörrarna imorgon vid 10. Mm.
Och för de som inte vet det då, cosplay som det här ju, det är cosplay fantastiskt som kommer hit. Vad är det för någonting?
Ja, bland annat är det ju mycket cosplayare. Det är costume play, är det förkortning för. Vilket egentligen betyder människor som att man klär ut sig till kända karaktärer från tv, film, tv-spel, serietidningar. Och de här är ju otroligt duktiga, många av dem. Alltså de går ju in för det och kan jobba på sin dräkt i flera månader för att bli så lik och autentisk karaktären som möjligt. Mm. Och det, ja, det är fullt av dem hos oss oftast. Och vi ser fram emot att välkomna dem imorgon igen. Mm.
Och en karaktär då som man kanske kan väntas få se här ganska mycket, det är Obi-Wan Kenobi med att Ewan McGregor kommer hit. Vad ska han göra här på Comic-Con?
Han är här för att träffa våra svenska och nordiska fans i första hand då, som får komma och möjligheten att få en autograf av honom, ta bild med honom eller lyssna till hans Q&A. Och för oss är ju det här mega stort såklart att Ewan McGregor kommer, som är en så pass ikonisk, eller spelar en så pass ikonisk karaktär från de här världarna vi visar upp. Mm.
Okej, så man kan lyssna på föredrag eller ta bilder då med självaste Obi-Wan Kenobi. Vad kan man göra mer här på Comic-Con?
Oj, vad kan man inte göra? Du kan göra allt ifrån att testa på en massa tv-spel och datorspel. Du kan testa på brädspel, kortspel, lära dig dansa K-pop, testa japanska språket eller dreja och måla. Lyssna till våra serietecknare som är här för att visa hur man blir bättre på att rita, till exempel. Eller ta del av vår goda mat i vår food court. Du kan... lyssna till intressanta samtal med spännande personer från populärkulturvärlden. Och bara gå runt och liksom nätverka med vänner och kolla på alla underbara cosplayare som är.
Mm. Ja, det ser vi mycket fram emot. Och jag tror att ni har mer än cosplayare till och med där i studion, Susanne och Sharon.
Det stämmer bra det. Tack säger vi till reporter Marcus Elverbrandt som hade med sig Christian Kullman, projektledare för Comic-Con.
Och mycket riktigt så har vi en cosplay-person här i studion. Välkommen Lisandra Hermansson.
Tack så mycket.
Men berätta det här med cosplay. Du har hållit på med det i 14 år.
Yes,
vad är det som är så attraktivt för dig?
Cosplay för mig är ju ett hem, skulle man kunna säga. Det är en andra familj faktiskt. Jag hittade mig själv och jag hittade vänner och folk som är familj för mig inom det här communityt.
Du hittar dig själv och man kan ju säga att du är någon sorts sjöjungfru i det här cosplayer.
Ja.
Med 15 olika fenor ska du äga. Kan du berätta vad det här går ut på egentligen?
Sjöjungfru då. Jag är ju professionell sjöjungfru också så att säga. Så att jag har ju, som du säger, 15 olika fenor ungefär. Mermaiding som det kallas går ju egentligen ut på att vi simmar som sjöjungfrus, kort och gott. Det är en väldigt bra traditionsform och så får vi ju sprida magi helt enkelt.
Och varför är du just en sjöjungfru?
Varför inte? Det är så himla underbart faktiskt att bara få liksom dyka ner under vattnet och bara ta det lugnt. Man har ett helt annat liv under vattenytan och det är underbart att bara liksom få existera. Men sen är det där också, man sprider magi så fort barnen ser den på sjö, alltså under vattnet och bara simmar.
Och då har du den här långa skjorten. Hur lång, du har inte på dig skjorten nu, men du har lite andra grejer. Du har mer en bild här,
ja,
på dig och oj, du simmar runt där under vattnet med en lång sjöjungfruskjort.
Ja, min längsta fena gör att jag är ungefär 2,5 meter lång. Mm.
Du, Lisanna, kan du inte berätta hur det gick till när du blev sjöjungfru så att säga? Du säger att det är som en andra familj. Vad var det som hände och vad var det som gjorde att du hamnade där?
Alltså jag har alltid älskat vatten. Jag var den som kastade av mig puffarna och liksom gick ut och började simma. Och sen var det för flera år sedan jag hittade mermaiding första gången 2012. Men jag själv började inte simma först 2015 när jag fick testa igen. Och sen har det bara liksom gått djupare och värre, eller vad man ska säga. Det är en väldigt dyr hobby, men det är väldigt underbart.
Ja, jag skulle just fråga det. Blir det dyrt så att du måste köpa dina kostymer själv? Eller kan du sy dem? Eller hur
jag kan absolut sy det. Den toppen jag har på mig har jag till exempel sytt själv.
Men, ja, den glitter. Ja. Kan du beskriva den?
Den är helt handsydd från en bikinitopp, så det är flera hundra pärlor och så är det massa stora scale som vi kallar dem.
Fjäll.
Ja, fjäll, så att den är massa kärlek här.
Och det här cosplay, du tävlar ju i det här också. Hur gör man då?
Tävliga inom cosplay går ju ut på att du liksom visar upp att du kan sy, att du kan tillverka armor eller vapen till exempel, och går in väldigt mycket på, ja, men hur du verkligen konstruerar ditt plagg och dina props egentligen, så att säga. Så att jag har en tävling som kommer upp nu i juli.
Mm. Och vad är det bästa skulle du säga med cosplay?
Communityt. Man hittar en familj inom det här communityt, det gör man. Det är så acceptabelt. Vi accepterar allting som finns typ inom det här communityt. Så att man brukar säga att blod är tjockare än vatten, men i många fall så är faktiskt vatten tjockare än blod.
Är det inte bökigt just att när du valde sjöjungfru? Jag tänker på att röra sig på land. Jag började land och vatten. Det måste vara en viss teknik ändå. Även om du hade vattenvana tidigt, så måste det ändå vara en viss teknik.
Ja, alltså det är ju fjärilsim, men utan armar egentligen. Så att du tränar ju verkligen hela kroppen. Det går ju som en våg genom kroppen.
Och nu ska du då till det här Comic-Con som börjar imorgon.
Mm.
Vad ser du mest fram emot?
Och jag ser fram emot att träffa mycket vänner och sånt som jag inte har sett på ett tag, i och med att jag inte bor i Stockholm, så att säga.
Andra sjöjungfru.
Det också. Jag har några stycken som ska komma och säga hej. Men annars är jag ju väldigt mycket cosplay-vänner som jag ser fram emot att träffa. Och så får jag för första gången någonsin ställa ut mina egna smycken och sådana här saker här i eventet. Så att det ser jag fram emot att fördela med folk också.
För de som inte har varit på Comic-Con, vad skulle du säga? Hur skulle du beskriva det? Du har ju vuxit genom åren till det det är idag.
Mm. Alltså Comic-Con för mig har ju alltid varit perfekt ställe att liksom få se olika typer av artister eller träffa på vänner, träffa på kändisar också för en del. Typ, ja, att Evan ska dit är jättestort. Liksom. Min morsa hade älskat att träffa honom till exempel. Men för mig är det liksom ett sätt att komma bort från vardagen. Mm.
Mm. Ja, det är många som förknippar Comic-Con med att det är R2-D2 och det är
Hulken,
Star Wars
ska vi svara
och Hulken
där,
och serietidningsfigurer, men det är väl så mycket mer än så.
Ja, gud ja. Alltså, det är ju så mycket blandat inom Comic-Con nu för tiden.
Det säger Lisandra Hermansson, cosplay-fantast. Stort tack för att du kom hit till programmet. Fascinerande. Och Comic-Con börjar alltså imorgon och håller på till och med söndag.
Det gör det, och efter klockan 5 är Studio 1 tillbaka.
Ja, och då ska vi bland annat tala om gangsterrap, apropå Yasin som nu har tvingats ställa in sin konsert i Umeå ikväll. Lyssna på oss då efter klockan 17.
Här är Ekot kvart i fem. Nya försök att få till en vapenvila i Gaza, men många Gazabor tar uppgifterna med stor misstänksamhet. Före Sinn Féin-ledaren i Irland har vunnit skadeståndsmål mot BBC. Socialdemokraternas kongress beslutar om sin krimpolitik ikväll. Och godis från Haribo återkallas i Nederländerna. Några av godispåsarna innehåller cannabis. I studion Katarina Boive. Ja, ikväll ska Socialdemokraterna fatta beslut om sin kriminalpolitik på den pågående kongressen. Det var också ett område som partiledaren Magdalena Andersson uppehöll sig vid i sitt tal tidigare idag.
Vi måste ta tillbaka gator och torg till vanligt folk igen. Och en regering som leds av mig kommer använda samhällets fulla kraft för att stoppa gängkriminaliteten. Vårt land behöver en ny riktning.
Sent ikväll eller kanske i natt kommer Socialdemokraterna ha fattat beslut om kriminalpolitiken som både inbegriper bland annat partiets tidigare krav på en svensk maffialagstiftning och olika åtgärder för att hindra unga att bli kriminella. Bland annat ett förslag om att unga i riskzonen ska kunna punktmarkeras. Det har funnits intern kritik mot att partiet kan gå för långt när det gäller repressiva åtgärder, men det kommer också kritik från de politiska motståndarna. Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna.
Det är en realitet att under deras 8 år så tredubblades dödsskjutningen i Sverige. Den kriminella ekonomin växte till 150 miljarder kronor. Rekryteringen av barnen trycktes allt djupare ner i åldrarna.
Han riktar också kritik mot vad han kallar en vänstersväng i den ekonomiska politiken som enligt honom kommer kosta så mycket att det inte kommer finnas plats för brottsbekämpning.
Skatterna ska höjas, fler ska leva på bidrag, det ska bli färre arbetade timmar i ekonomin. Då kommer ju Sverige bli fattigare och det kommer naturligtvis också äventyra möjligheten att investera i rättsväsendet, fler poliser, fler kriminalvårdsplatser framöver.
Kongressen har ju fattat beslut om en rad reformer som kostar pengar, som exempelvis att partiet tar ställning för en arbetstidsförkortning och att karensavdraget ska avskaffas. Men Magdalena Andersson pekar på att partiet ju också fattat beslut om en ny tillväxtpolitik.
Därutöver vill vi ha en rättvisare politik och det har ju varit väldigt dyrt och kostsamt för Sverige med de omfattande skattesänkningar som Tidöpartierna har genomfört under den här mandatperioden. Och den typen av ineffektiva och oerhört dyra åtgärder, det är ingenting som vi socialdemokrater vill ha. Vi vill använda de pengarna på ett mer effektivt sätt.
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och reportrar var Katarina Helmersson och Lova Olsson. Rapparen Yasins spelning ikväll på Brännbollsyran i Umeå ställs in. Det meddelar arrangörerna på Instagram. Anledningen är att polisen avslöjat en mordplan mot Yasin, rapporterar Aftonbladet. Polisen ska ha kommit mordplanen på spåret via en beslagtagen mobiltelefon. Två yngre personer ska ha gripits. Det görs nya försök att få till en vapenvila i Gaza. Igår kväll spreds rykten om att en uppgörelse var klar och på många håll i Gaza utbröt då jubel. Men många tar samtidigt uppgifterna med en stor portion misstänksamhet. Som 19-åriga Ragad som säger att hoppet redan övergett Gazas befolkning.
Alla nyheter om vapenvila är nonsens. Vi har hoppats så många gånger bara för att se hoppet krossas, säger Ragad. Det som nu diskuteras är ett förslag initierat av USA:s sändebud Steve Witkoff och skulle innebära 60 dagars vapenvila. Under den perioden är tanken att 10 av dem som fortfarande är i liv i gisslan ska släppas, liksom kvarlevorna av 18. I utbyte mot 125 palestinier som avtjänar livstidsstraff i Israel och över 1000 Gazabor som förts bort av militär sedan den 7 oktober 2023. Dessutom ska mer nödhjälp släppas in genom FN. Hamas uppges granska förslaget. Israel sägs ha godkänt det, men ultrahögerministrar i regeringen förkastar förslaget och säger istället att det är tid att gå in med full kraft i Gaza. Well, som förlorat en av sina söner av israeliska bomber, säger att uppgifterna om vapenvila är bra, men att han är skeptisk.
I am not biting it. I am not believing it anymore because we heard so many.
Jag tror inte på det längre. Vi har fått så många förslag tidigare som aldrig blivit något och Witkoff bara pratar. Det händer inget. Talespersoner för FN-organet OCHA varnade idag återigen för svält och sa att Gaza är det enda område i världen där en hel befolkning riskerar svält. Ragad har svårt att se något hopp, säger hon. Vapenvila tror hon inte på och om det sker kommer våldsamheterna ändå att fortsätta efter det. Situationen kommer att bli värre än tidigare. Hårdare bombningar, svårare svält. Hjälpen kommer att stoppas. Det kommer att vara förödande. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Dödssiffran stiger efter de stora översvämningarna som drabbat centrala Nigeria, rapporterar Reuters. 117 personer har nu bekräftats döda. Flera hem ska även ha svepts bort i översvämningarna, orsakade av kraftiga skyfall de senaste dagarna och många saknas. Nigerianska myndigheter uppger att dödssiffran befaras stiga. Nu till Pakistan där presidenten idag har skrivit under en lag som förbjuder barnäktenskap.
Efter mycket debatt och opposition från religiösa krafter har en ny lag slagit fast att minimiåldern för äktenskap i Pakistan är 18 år för både mannen och kvinnan. Den som bryter mot lagen riskerar att dömas till minst ett års fängelse och böter. En strängare straff riskerar den man som är över 18 och som gifter sig med en minderårig flicka. Då kan påföljden bli 3 års fängelse. Lagen lägger också ett ansvar på domstolsväsendet att agera om man får höra talas om att ett bröllop ska hållas. Den som lämnar tipset får lov att vara anonym och ska skyddas. President Asif Ali Zardari har stått under hård press från religiösa grupper att inte skriva under Child Marriage Restraint Bill 2025. Grupperna anser att den strider mot islams regelverk och att man bör försöka komma åt problemet med barnäktenskap på annat sätt. För kvinnorättsförkämpar är detta däremot en stor seger. En av de politiker som argumenterat för den i parlamentet säger till lokala medier att detta inte bara handlar om lagstiftning utan om att försäkra sig om alla flickors rätt till utbildning, hälsa och ett värdigt liv. Pakistan är ett av de länder där flest minderåriga flickor gifts bort. 19 miljoner kvinnor beräknas ingå äktenskap innan de fyllt 18 år och många har också hunnit få barn innan de blivit myndiga. Att skjuta på äktenskap leder ofta till att flickor får studera längre och att de föder färre barn. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Så till USA där Trump-administrationens försök att kontrollera amerikanska lärosäten skapar oro bland internationella studenter. Svenska studenten Siri som läser på college säger att ingen utländsk student går säker längre.
Aldrig haft så här mycket ångest och generell oro för att komma tillbaka.
Tonläget från USAs regering under Donald Trump blir allt hårdare mot amerikanska universitet och högskolor. Trump har försökt hindra Harvard-universitetet från att ta emot internationella studenter. Ett beslut som dock tillfälligt har blockerats i domstol och som blev förlängt i torsdags. Siri som inte vill medverka med sitt riktiga namn har precis avslutat terminen i USA och är hemma i Sverige över sommaren. Hon är nervös över att få problem när hon ska resa tillbaka i höst.
Jag kommer ju gå igenom mina papper flera gånger innan jag åker. Jag kommer se till att jag har precis allting, men jag kommer också ha läst igenom det.
Hur många svenskar som studerar i USA är svårt att veta. Men förra hösten ansökte 650 svenskar om studiemedel för studier i USA från CSN. Inför denna höst har hittills runt 500 ansökningar kommit in till CSN, vilket indikerar en minskning. Vid Göteborgs universitet som skickar 20 studenter till USA i höst märktes ett minskat intresse för studier i USA redan innan Trump blev president. Det säger Helena Sjöholm, enhetschef vid universitetets internationella center.
Att man är mer intresserad av Europa. Att det finns en, liksom, en osäkrare värld gör att man helt enkelt vill vara nära hemma.
Donald Trump har sagt att han vill dra in studentvisum för kinesiska studenter. Men enligt Siri löper alla utländska studenter en risk att hamna i problem med amerikanska myndigheter.
Jag har ingen som går säker. Alla är i risken av att antingen bli deporterade eller inte bli insläppt i landet.
Reporter var Alexander Jakobsson. I Dublin tilldömdes den tidigare ledaren för partiet Sinn Féin ett skadestånd på drygt 1 miljon kronor från mediebolaget BBC. Adams hade stämt BBC för förtal efter att bolaget pekat ut Adams som ansvarig för ett mord på en brittisk agent.
The British Broadcasting Corporation upholds the ethos of the British state in Ireland. The license payers are going to pay for this.
BBC upprätthåller den brittiska attityden gentemot Irland. Licensbetalarna får stå för notan, sa den 76-årige Gerry Adams utanför domstolen. I decennier var han ledare för Sinn Féin, ett politiskt parti som på den tiden fungerade som det paramilitära IRAs politiska gren, även om Adams själv alltid förnekat att han varit medlem i IRA. I ett BBC-program och en webbartikel från 2016 påstod en anonym källa att Adams gett klartecken till mordet på en brittisk underrättelseagent som mördades 2006. Adams tillbakavisade uppgiften och stämde BBC för förtal i Irland där han var ledamot av parlamentet. Efter flera veckors förhandlingar gav domstolen i Dublin idag honom rätt. Han får nu ett skadestånd på drygt 1 miljon kronor. Adam Smith från BBC var besviken.
We're disappointed by this verdict. We believe we supplied extensive evidence to the court of the careful editorial processes and journalistic diligence.
Pontus Mattsson, London.
Så till Frankrike där det från och med 1 juli blir förbjudet att röka på platser där barn vistas.
Super! Parce que la plage, c'est un endroit avec l'air pur, quoi. Et quand tu sens de la cigarette, c'est mauvais, quoi.
Ett toppenbeslut, säger en 8-årig flicka på en strand till BFM TV. För henne är det självklart. Stranden är en plats med frisk luft och cigarettrök luktar illa, kommenterar hon. Från den 1 juli är det alltså, enligt fransk lag, slut med fimpar i sanden. Men det är inte bara stränder som omfattas av rökförbudet utan även parker, busshållplatser och utanför skolor och sportanläggningar. Överallt där det finns barn. Böter kommer att vara 135 euro om man bryter mot det här. Enligt statistik från franska hälsoministeriet har rökandet i Frankrike allt mer blivit en klassfråga och allt färre yngre välutbildade röker. Det nya förbudet gäller inte heller överallt. Det är fortfarande tillåtet att röka på många uteserveringar i Frankrike och det är tillåtet att använda e-cigaretter. Cecilia Blomberg, Paris.
I Nederländerna återkallar Haribo godispåsar med den klassiska kolaflaskan. Det sker efter en ovanlig upptäckt. Några av påsarna har visat sig innehålla cannabis.
Tidigare i veckan i Nederländerna började flera personer, bland dem barn, må dåligt efter att ha ätit godiset Happy Cola Fizz. Polisen uppmärksammade den nederländska livsmedels- och konsumentmyndigheten NVWA som tog prover. Resultatet? Godiset innehöll cannabis. Myndigheten ska ha hittat drogen i åtminstone 3 påsar och gått ut med en varning att man inte ska äta dem. Den tyska tillverkaren, godisjätten Haribo, säger i ett uttalande till AFP att man tar den här incidenten på största allvar. Och bolaget svarar igår med att återkalla hela partiet. Det ska handla om ett mindre parti påsar som har bäst före datum januari 2026. Hur drogen hamnade i godisarna är oklart. Haribo säger nu att man samarbetar med polisen för att undersöka den saken. Företaget har producerat den klassiska godiskolaflaskan sedan 1965. Under parollen, varje flaska innehåller ett litet äventyr. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Så har vi en rättelse. I tisdags sa vi att Alfred Nobels patenthandlingar som hittades i en sommarstuga i Blekinge försvann från en utställning på Tekniska museet i Stockholm 1975. Det är fel, uppger Tekniska museet. Rätt är att det inte är klarlagt varifrån handlingarna försvann. Och så tittar vi på vädret. Ikväll och i natt blir det molnigt i södra Götaland och regn i delar av Norrland i övrigt. Klart väder. Imorgon blir det soligt i södra Götaland, i resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. Södra Norrland får halvklart till mulet, i norr någon regnskur. I norra Norrland först regn men sen uppklarnande och det blir 15-20 grader i söder och mellan 5 och 15 grader i norr. Producent var Emil Östman och jag heter Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
Klockan har slagit 5 och Studio 1 fortsätter.
Het debatt igen om gangsterrappen, ett sätt att rekrytera till gängen eller i allra flesta fall bara populär musikgenre.
Jag kan nästan se mig själv i hennes pärlor.
Den kontroversiella Yasin skulle ha spelat ikväll för första gången på 9 år i Umeå, men tvingades ställa in.
Studio 1 idag med Sharon Joma och Susanne Westergren.
Och det blir reportage från ett splittrat Israel i synen på kriget mot Hamas.
Vi ska till Polen som går till presidentval på söndag, extremt jämnt mellan kandidaterna i det som beskrivs som ett ödesval för landet.
Och sist i programmet, nya turer kring president Trumps beslut om att stoppa utländska elever från att studera på elituniversitetet Harvard. Nu har en federal domstol satt sig emot Trumps beslut. Men stor ovisshet råder när elever och lärare snart går på sommarlov.
Studio 1 i P1, välkomna att lyssna.
Den kontroversiella rapparen Justin skulle ha uppträtt på Brännbollsyran i Umeå ikväll. Men för en liten stund sen så kom uppgifter till Aftonbladet att två personer gripits för att ha planerat mörda Justin i samband med uppträdandet. Och nu har alltså spelningen ställts in.
Vi ska prata mer om den här debatten kring gangsterrappens betydelse och koppling till organiserad brottslighet om en liten stund. Men vi börjar förstås på Brännbollsyran. Där har vi Hampus Berglund Svensson, reporter på P4 Västerbotten. Hampus, vad säger de som du har pratat med om att spelningen stoppas och de här gripandena?
Ja, folk har inte varit så oroliga när jag har pratat med dem kring själva de här gripandena och vad som egentligen skulle vara på spelningen. Men folk är ju såklart besvikna, eller de som har tänkt att gå. Jag har pratat med en del folk som hade tänkt att gå på Jassins spelning ikväll. Och några av dem som jag pratade med, det var Jonathan Sundin och Jonathan Marklund som skulle gå på spelningen, och de var såklart besvikna.
Mm. Vad sa de då?
De sa att de var besvikna. Vi ska se, jag tror att vi har ett ljud när jag pratade med dem. Men de sa bland annat att de tyckte att det var tråkigt och att de hade sett fram emot det här väldigt mycket.
Vi ska lyssna på dem.
Nej, det är ju såklart sjukt tråkigt. Det var ju något man hade sett fram emot hela, ja, men hela året, om man säger så liksom.
Ja, jag skulle också säga att det är tråkigt att höra att ni inte ska spela. Men samtidigt tycker jag att de har gjort ett bra arbete med att kunna hitta det där. Alltså innan det händer någonting, att vi ändå har den resurserna så att vi kan lösa problemet innan att problemet sker.
Hur kände ni inför spelningen? Var ni oroliga eller något sånt där?
Ja, när man fick veta att det var något sånt här som planerades, så är det ju såklart, man får ju tankar liksom om säkerhet för sig själv också.
Ja, där hörde vi Hampus som har pratat med gäster uppe i Umeå. Och vad händer nu då? Har arrangörerna gett något nytt besked om övriga artister? Det blir en yra.
Det blir en yra ändå. Det har själva Jassinspelningen ställt sig såklart in. Jag har försökt få tag på, vad heter det? Vi har fått tag på arrangörerna också, men de har avböjt att kommentera. Däremot så har de, jag pratade med lite personal här, och de sa ändå att det verkar som att resten av spelningarna kommer ändå fortskrida.
Tack för det, Hampus Berglund Svensson, reporter på P4 Västerbotten. Ja, den här bokningen av Jassin gjorde att Umeå kommun valde att dra tillbaka sitt ekonomiska stöd till festivalen. Och debatten om gangsterrappens betydelse som en symbol för gängkriminaliteten har ju blossat upp igen.
Vi har två gäster med oss nu. Jarl Poleverus, underrättelsechef i polisregion Mitt, och Emil Arvidsson, journalist och författare som länge har bevakat gangsterrappen. Om vi börjar med det senaste, nämligen spelningen som har ställts in och två personer har blivit gripna för mordplaner mot Jassin. Jarl, vad är din kommentar till det som har hänt uppe i Umeå?
Nej, men det är oerhört viktigt för oss att kunna stoppa dåd innan de begås, så att säga. Det är ju väldigt viktigt ur den aspekt, så att ingen kommer till skada. Men i övrigt så det är en förundersökning som pågår, och vi får låta den löpa på, och så får vi se sen detaljerna när eventuellt åtal väcks.
Emil Arvidsson, journalist och författare då, och bevakar gangsterrappen så många år. Hur överraskade du?
Jag är chockad över det här. Jag mår illa. Jag tycker det är fruktansvärt att den här typen av våld ska krypa in på musikscenen på det här sättet. Jag önskar alla artister i den här genren att liksom, både av egen maskin och med hjälp av resten av samhället, att liksom komma bort från det här våldet, och att alla deras fans ska få se dem på scenen.
Men det låter ju ändå som kritikerna mot gangsterrappen, att den ska ha att göra med just kriminella miljöer. De verkar ha fått vatten på kvarn.
Ja, här har det blivit mycket vatten på den kvarnen under eftermiddagen, absolut. Det håller jag med om.
Jassin själv menar ju att han har lämnat det kriminella bakom sig, men ändå så är han fortfarande hotad.
Som Jalle sa, vi vet ju inte så jättemycket om de här händelserna än. Jag vet inte så mycket detaljer, men det man vet generellt, om man tittar några år tillbaka, så ser vi ju hur artister liksom på grund av sitt kändiskap, på grund av sin synlighet, har blivit måltavlor i gängkonflikter. Och det kan man ibland bli då, och man blir en symbol helt enkelt för någonting.
Jarl Poljarevius, som polis, hur Hur stor ser du, vilket problem ser du med den här gangsterrapmiljön och rekryteringen av unga till de här miljöerna?
Nej, men det är ju två delar av det här. Den ena delen, det är den grundlagsskyddade rätten att få uttrycka sig precis som i övriga delar. Och i det här fallet då musik. Och beskriver man liksom det, hemskheterna, sorgen, saken och sådana saker, där ska ju polisen inte ha några synpunkter. Men det finns en annan baksida av det, och det är när man går in och öppet glorifierar det här våldet, man förordar det, man förklarar och visar via olika musikvideos och texter och musik också då, hur bra det kommer att gå om man bara följer det här konceptet och så vidare. Eller att man till och med vissa ärenden går in och liksom som förklarar hur rätt det var kanske att ta någon annan människas liv och så vidare. Där måste ju vi både ingripa, och sen måste vi faktiskt kunna få ha våra åsikter eller den brottsförebyggande delen om vi ser att det här är någonting som tenderar att locka framförallt ungdomar och andra individer till den här hemska världen.
Men ser ni bevis på att det här verkligen sker? Att det inte bara är som bra musik som många tycker om? Hur ser ni bevis på att det här ändå sker?
Ja, men vi har ju haft åtminstone, jag får med att det är åtminstone ett par ärenden där åklagaren till och med har använt texten ur materialet. Och när man hör någon säga då i en musiklåt till exempel att alla unga vill bli kungar till exempel, som Pablo Escobar och liknande. Det, för mig är det bevis. För jag, i min värld är Pablo Escobar en negativ förebild, någon som har distribuerat tonvis med kokain. Han är till och med fanns på efterlysningslistor och liknande. Så det är ingen bra förebild. Och när man påstår att alla unga vill bli som han, det ser ju direkta fel. Och det är ren lögn. Utan det finns säkert några som vill det. Men det finns också de som är osäkra, som inte vet vilken väg man ska ta. Och då att komma med de här lockelserna och visa på de här bilderna med sedlar och guldklockor och vapen och liknande. Och att det finns någon slags säkerhetszon om man bara kliver på här. Allt det där är ju tyvärr en lögn på 4 minuter i en musikvideo.
Och jag håller nog med om det också. Jag tycker att ett av de stora problemen med den här musiken som många har svårt att hantera, det är ju skillnaden mellan fiktion och verklighet. Vi har alldeles för lite diskussion, vi har alldeles för lite kunskap om vad som är sant eller inte i de här låtarna. Väldigt många unga lämnas också ganska ensamma, tycker jag, med att göra den analysen. När vi i resten av samhället då tar avstånd från den här musiken, när vi inte liksom diskuterar, när vi inte analyserar den på olika sätt. Så där finns det en stor brist, och den bristen ser man ju verkligen i debatten kring en person som Yasin.
Emil, ser du som att det är ett växande problem som växer i samma takt som samhällsutvecklingen?